Hörrni mina vänner, vi närmar oss slutet av den här bibelstudieserien. Jättekul att ni har orkat så här länge. Och förra gången och den här gången så är det helgelse som är ämnet. Och vi ska läsa ifrån Galaterbrevet kapitel 5, vers 16-26. Vi har pratat om frälsningen i tre olika verbformer. Vi säger att vi har blivit frälsta och det är ju det vi upplever när vi kommer till tro på Jesus. Vi vet också att vi ska bli frälsta när Jesus kommer tillbaka. Då ska det vi upplevde när vi kom till tro slutföras. Och under tiden fram till den dagen så arbetar den helige ande med oss så att vi blir mer lika Jesus Kristus. Det är det som kallas helgelse då. Så förra gången pratade vi om att vi inte ska älska den här världen. Och idag ska vi tala om det som kallas för andens frukt. Eller andens frukter då. Men egentligen så heter det andens frukt. Och då läser vi från Galaterbrevet 5. Vers 16-26. Och då skriver aposteln Paulus så här: vad jag vill säga är detta: vandra i anden så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Du, köttet söker det som är emot anden och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av anden står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara. Det är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt. De som lever så ska inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss även följa anden. Låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra. Ja, amen. Det första man ska se här, det är att Paulus skriver, han beskriver två livsvägar. Den ena kallas för andens frukt och den andra för köttets gärningar. Det är intressant att det heter frukt och gärningar. Gärningar är ju någonting vi gör, va? Och i grekiska används ett ord ergon, om ni har hört ordet ergonomi, folk som jag tror man jobbar med hur folk ska röra sig på rätt sätt när man arbetar och sånt där, va? Så det är liksom ett det handlar om gärningar, någonting vi gör, någonting vi utför. Men ordet frukt för snarare tanken till en konsekvens av ett inneboende liv. Om vi tänker att ett äppelträd eller någonting sånt där, va, så är jag ganska säker på att det inte tänker nu måste jag pressa ut ett äpple här eller någonting sånt där. Utan finns det liv i trädet så kommer de där frukterna per automatik. Och kommer ingen frukt så beror det inte på att trädet inte ansträngs sig tillräckligt, utan att det är något fel på livet i trädet. Va. Så att Paulus skriver att två livsvägar, och när vi pratar om helgelse här nu så är den ena vägen som beskrivs är något vi inte ska vandra på och den andra är någon vi ska vandra på då. Och han beskriver det på lite olika sätt då. Han säger vandra i anden, så uttrycker han sig, kontra att göra köttets gärningar. Det är två helt olika sätt, va. Det ena är väldigt betoning på vad vi gör. Det andra är någonting annat, va. Det verkar vara en vandring. Det man ska se här, det är att han målar ut två livsvägar som är diametralt motsatta. Här finns inga gråzoner, va. Man brukar beskylla min fru ibland för att hon är så svartvit. Men det tycker jag är ganska bra. Det är liksom antingen eller, va. Antingen är det si eller antingen är det så, va. Antingen är bilen på eller också är den avstängd. Antingen har vi bensintanken eller också har vi inte bensintanken. Och när Jesus talar om det här så gör han på samma sätt. Han talar om att vi ska gå på den smala vägen och inte på den breda. Han säger att vi ska gå in genom den trånga porten och inte genom den breda. Och det är precis samma budskap här. Och helgelse handlar om just det, att vi ska hålla oss på den smala vägen. Vi ska inte göra köttets gärningar. Det är inte den gamla människan som ska styra oss, utan det är anden som vi ska vandra i. Så det är viktigt. Men det är två saker som inte kan, vad ska vi säga, följas åt i någon mening. Det är diametralt motsatt. Men det beskriver också den situation som du och jag lever i. Det här skriver Paulus till människor som är kristna. Om det vore så att du och jag blev felfria den dagen vi tog emot Jesus, så skulle han inte behöva skriva det här, va? Men en kristen lever med den här inre spänningen hela tiden. Innan jag lärde känna Jesus, då drevs jag enbart av min gamla människa. Men när Jesus kom in i mitt liv, då har det hänt någonting. Vi kommer tillbaka till det sen. Och då är det två makter i mig som kämpar. Förut var jag slav under synden och jag håller mig borta från Gud. Jag vill inte vara nära honom därför att han är helig. Nu är jag i ett läge att jag älskar Gud. Och det som jag förut levde i, det känner jag, det här är ju fel. Och mer av det som jag kunde undra mig förut, det hamnar liksom på skräphögen på något vis. Och så pågår den här kampen här inne hela tiden. Jag hörde en man som pratade en gång om han hade blivit frälst, det var ett annat land. Och då var det någon som frågade så här: hur känns det nu för dig det här? Du har tagit emot Jesus och blivit en kristen. Ja, sa han. Det är som att jag har två hundar inom mig, en vit och en svart. Och den hunden jag matar mest, det är den som vinner. Och det där är en ganska bra beskrivning av vad det handlar om. Att en kristen är en människa som har bytt sida i striden. Förut stod jag på syndens sida, jag slogs mot Gud, jag gillar inte Gud, jag hatar honom kanske till och med, för att han påminner mig om min synd. Och jag älskade synd när jag levde i, jag var slav under den. Nu har jag blivit frälst och så har jag bytt sida. Nu står jag på andra sidan och så slåss jag mot den där synden. Det är inte den jag vill leva för längre. Ibland gör jag misstag, jag trillar dit och det händer varje dag i tanke, ord och gärning att jag gör saker som inte är bra. Och då får jag leva under Guds förlåtelse. Men poängen är att jag har bytt sida. Jag är inte felfri. Det är inte för att jag kommer till himlen, absolut inte. Men det här som styrde mig förut, den breda vägen, den gamla människan, köttets gärningar, jag är inte längre slav under det. Det händer att jag blir svag och trillar dit, men det är inte det som styr mig längre, utan det är anden. Man. Det är anden jag ska vandra i. Och sen är det då frågan, vilken av de här makterna vinner? Ja, det är den jag släpper fram. Man. Och här rör vi vid något väldigt märkligt, va? Hur Gud på något vis låter det här påverkas av oss. Vi har ett ansvar för vad som händer. För båda de här krafterna finns inom oss. Och Gud är starkare. Och han har löst oss från syndens slaveri och så vidare. Men det är fortfarande så. Det är ett mysterium varför han lät det vara så egentligen. Därför att jag är fortfarande ansvarig för att släppa fram det som är rätt. Och med hans hjälp hålla tillbaka det som är fel. Men då beskriver han de här två sakerna. Andens väg och köttets gärningar. Och här har vi såna här gamla syndakataloger faktiskt. Man brukar beskylla frikyrkan för att ha långa syndakataloger. Man fick inte göra det och det och det. Och det kanske var en hel del andra saker som ingick där. Men i Bibeln så är det de här katalogerna som finns då. Och jag räknar det är 15 saker. 15 olika företeelser som Bibeln betecknar som synd. Det börjar med tre varianter av sexuella synder och sen går det vidare med avgudadyrkan och sen har du svart konst, fiendskap och så vidare och så vidare. Det där är liksom ingen trevlig läsning. Va? Det här är liksom produkter av köttets gärningar. Det kan yttra sig på många olika sätt, va? Men så är det. Och det är sånt här som den gamla människan älskar att röra sig i och bli kittlad av. Men sen kommer det som är positivt då, och det är det som kallas för andens frukt. Så ser ni här, köttets gärningar, det står i plural. Va? Det finns jättemycket vi kan göra när vi lever i den gamla människan. Och där kan vi nog välja lite grann vilken, jag uppmanar ingen att göra så, men vi har en större frihet där i någon mening att välja vilken synd vi vill odla mest. Men när vi kommer till tro på Jesus Kristus och lever i helgelse, då finns det bara en väg. Och den kantas av andens frukt. Ibland har man översatt det här med andens frukter. Och då kanske man får för sig att, att man kan välja och vraka lite grann. Om man tittar på den här listan. Då, ja, glad, det vill jag inte vara. Men frid, det kan jag tänka mig. Tålamod, det kan jag inte ha mina barn. Va? Men jag kan vara vänlig mot andra. Alltså, så går det att resonera på köttets väg. Och det gör vi väldigt ofta. För vi, människor har olika svagheter, va? Men då brukar man gömma sig bakom det och tänka att ja, men jag är ju inte som den där, va? Som gör sig så. Men på andens väg, där, när vi lever med Jesus och blir helgade, då kommer allt det här att visa sig, mer eller mindre. Varför? Jo, det här är en beskrivning av vem Jesus Kristus är. Vi ska formas till bli lika honom. Och vem hade större kärlek än Jesus? Jag kan ej fatta Jesus kärlek, hur han gav sitt liv för mig. Det var Pelle Karlsson som sjöng det, va? Ja. Och vem hade större glädje än Jesus? Han var smärtornas man, står i Bibeln. Men Jesus var väldigt glad. Det står att han var smord med glädjens olja mer än sina medbröder. Va? Jesus hade en fullkomlig frid. Och frid, det har ju med fred och harmoni att göra. Det finns ingen som var så harmonisk som Jesus. Va? Och vem har haft större tålamod än Jesus? Jag behöver bara titta på mig själv. Och Jesus var vänlig mot alla. Han var god. Vid ett speciellt tillfälle kommer en man och säger så här till Jesus. Gode mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Och då säger Jesus, varför kallar du mig god? Endast en är god och det är Gud. Och sen kommer då fortsättningen. Men, nu kan man gräva i det där lite grann. Men vad Jesus säger egentligen är så här. Du har tänkt rätt. Jag är god. Och därför är jag Gud. Så Jesus var god. Vad står det mer om där? Trohet. Jesus var trofast. Han svek aldrig. Han var trogen i sitt uppdrag. Mildhet. Och självbehärskning. Vad hade du och jag gjort när vi blev piskade om vi hade varit i Jesus ställe? Jag tror knappast att vi hade kunnat säga som han, fader förlåt dem, vad de vet inte vad de gör. Men allt är en beskrivning av vem Jesus är. Alltså köttets gärningar, då har vi större frihet. Men när vi går in på den smala vägen, det finns inte mycket rörelseutrymme. När vi rör oss framåt ledda av anden, så kommer alla de här sakerna att visa sig hos oss. Vi kommer att växa i kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Alla de där sakerna. Därför att detta är en beskrivning av den fullkomliga människan Jesus Kristus. Som var både Gud och människan. Så vi kommer bli lik honom. Och det lustiga är att när Jesus föder oss på nytt och vi helgas, då står det att Gud har förberett oss till goda gärningar som vi ska vandra i. Det här är sånt som Gud har tänkt för oss. Att vi ska formas i enlighet med den bilden. Jag tycker det är ganska fantastiskt. Då säger Paulus någonting om följderna på kort och långt sikt av det här. Lever vi efter köttets gärningar, den breda vägen, då säger han i 21 versen, de som lever så ska inte ärva Guds rike. Han menar, du kommer inte till himlen om du följer köttets väg. Och jag skulle säga så här också, det finns ingen som lever på den breda vägen som skulle trivas i himlen. Därför att där går du miste om allt det du har älskat då i hela ditt liv. Väljer vi bort Gud och hänför oss i allt det här som står här, då kommer vi aldrig trivas i himlen. Därför man skämtsamt brukar säga att alla människor vill komma till himlen, men de flesta vill inte att Gud är där när de kommer dit. Varför då? Jo, därför att han är helig, va? Och vi vill ha synden med oss dit, va? Det går inte, kommer aldrig trivas där. Av den anledningen brukar man säga så här också. Helvetet är låst från insidan. de människor som är där nere vill vara där. Min pappa sa en gång till en ateist här som inte hade någonting över till den kristna tron. Och som dels sa att Gud finns inte. Men sen var väldigt övertygad om att om han finns så är han den mest fruktansvärda varelse man någonsin kan tänka sig. Han är ond, han är hård, han är krävande, han är dömande och så vidare. Menar, och då sa min pappa så här lite försiktigt, och det låter kanske ganska brutalt, men han sa så här då, ja, då är det så att tänker du så och du går förlorad, då har du fått som du ville. Förstår ni vad jag menar? Så vi kommer inte till himlen om vi går den vägen. Men står vi, om vi går andens väg, vandrar anden, då står det i vers 23 så här: sådant är inte lagen emot. Och det innebär att när du och jag vandrar i anden, vi blir helgade och andens frukt växer till i våra liv, då kan vi inte ställas till svars. Ingenting av lagens krav av rättfärdighet faller då över oss. Vi blir inte förklarade skyldiga. Beror det på att vi själva då har pressat fram de här frukterna? Inte alls. Det beror på att Jesus hade dem allihopa. Han gav sitt liv för oss. Och när vi har honom i våra hjärtan och det här växer till, då är det hans rättfärdighet som vi kommer till himlen på. En illustration av en man som heter Paul Washer som jag tycker är fantastiskt. Om du tar tre representanter för de tre största världsreligionerna. Du har en muslim, du har en jude och en kristen. En verklig kristen. Och så säger vi att en journalist som ska intervjua de här tre personerna. Börjar med muslimen och säger så här: min vän, om du dog idag, var skulle du komma då? Jag skulle komma till paradiset. Varför det? Ja, men jag är en god människa, jag har läst Koranen, jag ber, ses många gånger om dagen, jag har gjort vallfärden, jag har gett allmosor till de fattiga och så vidare. Och så vidare. Så dog jag skulle jag komma dit för att jag har varit en god person. Okej, okay. Så går man vidare till juden. Frågar man min vän, om du skulle dö då, var skulle du hamna då någonstans? Jag skulle komma till paradiset. Ja, varför då? Jag älskar Tora, Guds lag. Jag har hållit den, jag är en god man, jag gör inga dumheter utan jag följer det och älskar Gud. Okay. Så kommer man till den kristne och så säger man, vad, du då, om du skulle dö då, var skulle du hamna någonstans? Jag skulle komma till himlen, varför det? Då skulle en kristne säga så här: jag har brutit mot alla lagar som finns. Jag förtjänar inget annat än att gå evigt förlorad. Men då säger journalisten, men hur kan du säga att du kommer till himlen då? Jo, jag kommer dit på en annans meriter. Min Herre Jesus Kristus. Han levde ett felfritt liv. Och han dog i mitt ställe. Jag litar på vad han har gjort. Och därför kommer jag till himlen. Så att när vi låter Jesus styra våra liv och det här växer fram, då står det att sådant är inte lagen emot. Vi kommer alltså inte under domen. Lagen kan inte göra oss någonting. För det står att vi är dött bort från lagen för att leva för en annan. Det måste vi nästan läsa. Romarbrevet 7 och 6. Romarbrevet 7 och 6. Och där talas om att bära frukt. Romarbrevet 7 och 4 kan vi läsa först. Nej, vi läser för första versen. Det är fantastiskt bra. De första sex verserna här. Vet ni inte, bröder, jag talar till sådana som känner lagen, att lagen råder över människan så länge hon lever. Så är en gift kvinna och en man naturligtvis genom lagen bunden vid sin man eller kvinna så länge han lever. Men när mannen är död är hon fri från den lag som band henne vid mannen. Därför kallas hon äktenskapsbryterska om hon ger sig åt en annan man så länge hennes man lever. Men om mannen dör är hon fri från lagen och är inte någon äktenskapsbryterska om hon blir en annans hustru. Där var illustrationen. Sen kommer då poängen här. Så har också ni, mina bröder, genom Kristi kropp blivit dödade från lagen så att ni tillhör en annan. Honom som har uppstått från de döda så att vi kan bära frukt åt Gud. Ser ni det? Vi dör bort från lagen så att vi kan bära frukt åt Gud. Så länge vi behärskades av vår onda natur, det var den breda lagen, var de syndiga begär som väcktes till liv genom lagen verksamma i våra lemmar, så vi bar frukt åt döden, det är köttets gärningar. Men nu är vi lösta från lagen eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna. Så står vi i andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla. Alltså lagen gäller bara i en människas liv så länge människan lever, eller hur? Om vi är döda så kan ingen ställa oss till svars för någonting som vi har gjort, eller hur? Och genom Jesus så säger Paulus här att vi har dött bort från lagen. Och när vi lever det nya livet, va, då lever vi helt fria från lagen. Och lagen är inte emot oss. Och alla de här sakerna då får vi bära frukt åt Gud. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet och så vidare. Va. Hur är det här möjligt då? Jo, och då vill jag gå till Galaterbrevet 2. Att möjligheten till att få vara med om det här, det är att vi har blivit korsfästa med Kristus. Det var precis det vi sa, vi har dött bort från lagen. Men det står så fantastiskt här. I Galaterbrevet 2:19. Säger han så här. Jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud. Det gamla, det nya livet. Och sen kommer det. Jag är korsfäst med Kristus. Och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig själv för mig. Vi får dö bort från det gamla. Och hemligheten ligger i ett väldigt unikt ord som finns här i 19 versen. Ni vet, vi brukar sjunga att vi är Kristi medarvingar, va? Och vi ärver vår far. Här står att jag är medkorsfäst med Kristus. Ett sammansatt ord alltså. Paulus säger rent ut här. På samma sätt som jag är Kristi medarvinge. Så är jag medkorsfäst. Nu har de översatt det för att det ska bli enklare för oss. Korsfäst med. Men egentligen står det i grundtexten medkorsfäst. Så när Jesus spikades upp på korset. Så var en som tror på honom blev uppspikad samtidigt. Och när Jesus dog, då dog vi med honom. Och när han uppstod, så uppstod vi sitt nytt liv. Så att vi kan bära frukt åt Gud. Då är inte längre den här köttets gärningar. Som lagen triggar i våra liv som styr oss. Utan det är anden. Vi får vandra anden. Och då kommer andens frukt fram i våra liv också. Men det är fortfarande så, trots att vi har varit med om det här, att vi behöver påminnas om det. Och vi behöver uppmuntras att göra det. Eftersom kampen pågår fortfarande. Vi har ju bytt sida, absolut. Och vi är på väg till himlen, absolut. Men det här skriver han till kristna. Han behöver uppmana dem. Ja, det finns några uppmaningar här. Vi är tillbaka i Galaterbrevet 5. Va? Då säger han i 16 versen. Vandra i anden. Vad innebär det? Någon som har någon idé? Vad gör vi? Hur gör vi det när vi vandrar i anden?
Gemenskap.
En till?
Gemenskap.
Just det, jag lever i gemenskap med anden. Ja. Och när anden säger någonting då?
Lyssna.
Då lyssnar jag. Precis. Det är det som är så fascinerande när vi har kommit till tro på Jesus. Då får vi den här inre rösten som visar oss. Va? Och så plötsligt hamnar vi i en situation där det händer saker som vi inte skulle reagera på innan vi blev frälsta. Och sen känner vi direkt att nej, det här är inte rätt. Någonting vänder sig inom oss. Jag kan inte ha med det här att göra. Man backar undan. Det är anden. Då vandrar vi i det. Anden talar till våra hjärtan. Det är den första uppmaningen. Ordet vandra betyder gå omkring. Vi ska gå omkring i anden. Överallt där vi är. När vi är på jobbet, när vi sover, när vi äter, när vi diskar. Så ska anden liksom får leda oss. I 25 versen säger han, om vi har liv genom anden, har vi blivit frälsta? Ja, låt oss då följa anden också. Ser ni det? 25 versen, om vi har liv genom anden, låt oss då följa anden. Mm. Gud kan ju plantera in sin ande i våra hjärtan, men vi behöver fortfarande lyssna. Eller hur? Det är ungefär som att ha ett samvete. Det är viktigt, mina vänner, att om vi glömmer det här med frälsningen en stund, så är det så. Alla människor har ju någonstans samvete, och det är ganska intressant att man kan döva det där samvetet genom att sluta lyssna på det. Men någonstans genom vår uppväxt och saker vi är med om, så får vi en känsla för att det finns saker man kan göra, saker man inte kan göra. Och när man gör någonting som man vet är fel, då kanske inte direkt, men någonstans längs vägen, om man inte har dödat sitt samvete, så känner man att det hugger till längre. Det här känns inte bra. När anden kommer in i våra liv, då får vi, vad ska vi säga, ett samvete till. Va? Ett samvete på en högre dimension på en vis. Va? Och det är inte bara ett samvete som säger vad vi inte ska göra, utan det är ett samvete som visar oss vad vi ska göra också. Så att har vi fått det här livet, så blir det vårt ansvar att lyssna och följa. Mm. I 18 versen så finns det, säger han så här, och det är egentligen sammanfattning av alltihopa. Om ni leds av anden står ni inte under lagen. Så att han pratar om att vi ska vandra i anden, va? Vi ska ledas av anden. Och vi ska följa anden. Va? Egentligen är det ju, vad ska vi säga? Det är lite olika ord för att beskriva samma sak. Att det här livet som Jesus ger in i våra hjärtan, om vi verkligen har tagit emot det, då ska vi låta det styra oss. Ja, slutligen tycker jag var jätteintressant 26 versen, och där ska vi stanna nu. För där kommer några speciella uppmaningar. Och det här är en sån där vers som, det finns många verser i Bibeln som vi har läst många gånger som inte bryter sig om så mycket. Och den här versen tror jag har läst, nej, inte 1000 gånger, men många gånger. Och inte tänkt så noga på, för jag har inte förstått det riktigt vad som har stått där. Men när jag började gräva det här tyckte jag var väldigt, väldigt intressant. För 25 versen säger han, om vi har liv genom anden, låt oss även följa anden. Sen ger han oss 3 stycken faktiskt områden där jag tror att Paulus menar att här bör ni vara extra vaksamma så att ni inte trillar dit själva eller orsakar att andra trillar dit, för att hålla liksom köttet borta. För det ska vi veta, även om vi har bytt sida, den gamla människan trycker på hela tiden liksom och vill ha inflytande, det är vårt jobb att hålla den borta. Och då säger han först, sök inte tom ära. Och för att komplicera lite så är det så här att i den här versen, vilket är ganska unikt, så finns det 3 stycken ord på grekiska som inte finns någonstans i hela Nya Testamentet. Så där har man haft lite svårt att veta hur man ska översätta det. För ofta gör man så när man översätter Bibeln att man jämför olika ställen och sådär. Men här finns, och det är ett väldigt speciellt ord där, sök tom ära. Och lexikonen tror att det handlar om självupptagenhet. Att man sätter sig själv i centrum och vill vara i centrum. Man vill bli idol eller vad det nu kan vara för någonting. Man vill ha andra människors uppmärksamhet och vill liksom stå i rampljuset och att andra ska titta på en. Att han tar upp det är ganska intressant. Va? Att det här är en sån sak som vi måste vara särskilt uppmärksamma på. Att inte ta äran åt oss själva utan ge all ära åt Gud. För väldigt mycket problem. Jag brukar säga till mina barn när de ibland klagar över att de är vanliga, brukar jag säga, det är det bästa som finns. Kända människor och kändisar, de är mer olyckliga än någon annan. Och de får större problem än andra människor. Just därför att de någon mening, medvetet eller omedvetet, sätter sig själva i Guds ställe. Och får tillbedjan av människor. Så att, var inte ledsna för att ni är vanliga. Det är en stor förmån. Och det kan jag faktiskt titta på, tillbaka på. När jag sa förut att jag var 44 år och känner mig gammal, men titta tillbaka på dem när jag gick i skolan med högstadiet och gymnasiet. De som man såg upp till då därför att de var populära och framgångsrika, de har gått sämst för livet. För de har trasslat in sig i en massa relationer och alla möjliga såna här saker. De det har gått bra för, det är de där töntarna. Faktiskt. Som inte fick så mycket ära och uppmärksamhet. Men då var det ju ordentliga stället och skött sitt och inte håller på. Och det har gått bäst för dem. Även om de inte har varit frälsta. Så vi ska inte söka tom ära. Sen det andra. Vi ska inte utmana varandra. Nu är helt plötsligt omsorgen om varandra viktig här. I grekiskan står det att vi inte ska, på engelska, call out. Hur ska man översätta på svenska? Vi ska inte provocera varandra. Vi ska inte ställa varandra. Vad ska vi säga? Vi ska inte... Nej, egentligen utmana det bästa ordet. Utmana inte dina bröder och systrar på något sätt. Alltså pressa dem inte åt något håll. Provocera dem inte. Därför att när människor blir provocerade, det behöver bara gå till mig själv. Då kommer den här gamla människan fram på en gång. När någon utifrån pressar mig, va? Då blir jag arg. Det står om vredesutbrott här, va? Om någon liksom vill starta gräl med mig, så kan det hända att ja, men då tänder det till här inne. Sen är vi inne i det, va? Och vad det nu kan vara för någonting. Och den tredje sista grejen han varnar särskilt för, det är att vi inte ska avundas varandra. Jag tror att det finns, ni vet, 10 Guds bud. Det sista budet där, bud nummer 10, handlar om du ska inte ha begär efter din nästas hustru, din nästas hus, din nästas åsna, din nästas ägodelar och så vidare. Avundsjuka, det är livsfarligt. För det lockar fram liksom sidor hos oss som är förskräckliga. Och det där får man, gå till sig själv, och så att man inte drabbas av det. För det kan bli en sån där grej som lockar fram andra saker. Ett avslutande ganska hemskt exempel. Ni vet Per Lindberg, som var med i församlingen här för många år sedan. När han var liten så var det så att hans pappa var lekmannapredikant. Han var ganska populär sådan. Och samlade en hel del folk. Och när Per var liten var de med i en församling. Och där den här pappan då, Werner, fick en hel del utrymme, fick predika. Så kom en ny pastor till platsen. Som, om jag har förstått rätt nu, blev väldigt avundsjuk på Werner för att han drog så mycket folk. Och det här ledde till någon form av konflikt. Och det slutade med att hela Werners familj, Pers familj, de blev alltså utkastade ur församlingen. De fick inga flyttbetyg med sig, inga dopintyg, ingenting. Vad var fröet till den här fiendskapen som väcktes? Avundsjuka. Livsfarligt. Det kan leta sig in i kristna fina sammanhang. Nu vet jag att innan den här pastorn dog, det här har Pers fru Sivan berättat för mig, att innan han dog så kallade han till sig Werner och gjorde upp det här. Därför att han kände att det här blev inte bra. Men avundsjuka är livsfarligt. Mm. När vi börjar titta på varandra och säga, den där har det och det har inte jag, det vill jag också ha. Och sen, ja. Vad det nu kan vara för någonting. Och i andliga sammanhang är det fullständigt livsfarligt. Så det är tre saker vi ska akta oss särskilt för. Vi ska inte vara självupptagna. Vi ska inte provocera varandra. Och vi ska inte vara avundsjuka. Och kan vi få hjälp av Gud och hålla de tre sakerna borta, då är det väldigt mycket av det här köttets gärningar som vi får nåd att hålla undan. Och då får anden fritt spelrum, så vi får växa i andens frukter. Ja, 16 versen. Vad jag vill säga är detta: vandra i anden så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Där kan vi stanna. Om anden får leda oss och helga oss, då kommer det gå bra. Sen kommer vi misslyckas längs vägen. Men när rättfärdig faller 7 gånger står det. Och Herren reser honom upp. Först när vi kommer till himlen där allting är klart. Där stannar jag. Frågor, funderingar?
Du säger att Jesus var aldrig arg. Men han drev ett månglarn i templet. Var han inte arg då?
Sa att Jesus aldrig var arg?
Ja, han gjorde aldrig, han gjorde aldrig något fel. Han inte liksom var...
Ja, nej, men då måste han väl ha gjort rätt när han var arg också då.
Ja, men just när han drev ut månglarn.
Ja, det är sant.
Den,
ja,
gången man drev Jesus.
Då måste man väl få säga ifrån.
Ja,
ja, att det, var det,
men det var han var nog arg, men jag tror att det finns en helig vrede också som,
ja, det gör det.
Ja, man kan bli arg och upprörd. Det stora med Jesus var att han kunde bli arg och sen handla helt rätt.
Ja, just det.
Han blev arg för rätt sak och sen handlade han helt rätt. Du och jag däremot, vi kan bli arg för rätt sak och handla helt fel. Ja.
Mm. Det kan bli så.
Det kan bli tokigt ändå. Så att ibland när vi blir arga, och vi har rätt att bli arga. Låt säga att någon gör någonting mot mina barn. Då händer någonting här inne. Kom ihåg första gången jag upptäckte att jag hade blivit pappa. Det var när Elias var liten. Och så var vi hemma hos några kompisar i Norrland. Och så var det en bebis som tog en leksak av Elias. Och jag kände liksom, gör inte så mot min son. Då upptäckte jag liksom, oj, här finns en beskyddad instinkt hos mig som jag inte var medveten om tidigare. Men problemet är då, om jag låter det där svämma över och inte kontrollera mig, du kan ju göra saker som, även om jag har rätt, och det här var ju ingen stor grej, men du förstår vad jag menar. Vi kan ställa sig inför situationen, du har rätt att bli arg. Men vreden får inte leda till att vi handlar fel. Där var ju Jesus fantastisk. Han handlade ju inte fel heller.
Mm.
Men det var en jättebra fråga. För det står en vredesutbrott här.
Mm.
Som köttets gärningar. Men när Jesus blev arg, då blev han vred på rätt sätt.
Han slog om kull månglarnas bord i templet.
Ja,
det var det.
Han var mycket arg.
Mm.
Jag tänker på det som du sa också. Det här att under helgelsen, liksom att vi förändras.
Mm.
Utan att det är ingenting vi gör själva.
Nej.
Eftersom jag har levt ett liv som vuxen långt borta ifrån Gud, så har jag liksom gjort saker och levt på ett sätt som har blivit helt förändrat sen jag blev frälst. Alltså ibland, för att jag är 12-13 år sedan jag blev frälst, så kan jag känna mig nyfrälst fortfarande, för att jag är så tacksam fortfarande. Det är så fantastiskt, därför jag ser som skillnad, va? Och just det här att se, eftersom jag har levt ett vuxet liv borta ifrån Gud, och nu lever jag ett liv med Gud, så kan jag se hur jag förändras utan att anstränga mig. Nej, därför att det är Gud, det är det som händer på något sätt. Att det finns saker som, och i början när jag var frälst, då fortsätter jag med samma saker. Men med tiden, nej, det här kan inte jag göra. Det här är inte roligt längre. Det här vill jag inte göra längre. Se på det här. Alltså, och det är ingenting. Det är äran ska ju Gud ha. Det är liksom, det är sånt som händer. Alltså.
Det är han som förändrar.
Ja.
Det är det som är så stort, va? Det är en frukt, va? Det är precis som du säger, det är inte en gärning, va? Nej. Det var inte Eva som sattes ner och gjorde en lista och sa, det här ska jag inte göra, det här ska jag inte göra, det här ska jag inte göra. Utan det var, jag menar, lever vi nära Gud och låter anden leda oss, va? När man ser tillbaka kan man upptäcka, ja, han har befriat mig från de här sakerna. Jag är inte intresserad längre. De kanske till och med är lovliga.
Ja.
Det kan vara saker som inte är fel i sig. Det är bara det att, nej, det går inte längre. Ja, jätteintressant det här. Någon mer? Vill ha sista ordet? Eva Märta. Ja.
Det var på
Ja, vi ska stänga av. Amen.